P3, Sveriges Radio.
Globteatern, London 29 juni 1613. Svetten lackar på teaterpubliken som har samlats för att se föreställningen den här varma sommardagen. Närmare 2000 personer trängs på åskådarplatserna och bland allt sorl, stök och härj är det svårt att hålla fokus på vad som händer på scenen. Men plötsligt dånar en knall över hela teatern. Och publiken riktar ögon och öron mot skådespelet. Första akten går mot sitt slut. Och braket kom från en scenkanon som avfyrades för att uppmärksamma alla på att något stort var på väg att hända. Men det som sker på scenen blir snart sekundärt för alla. En gnista från scenkanonen har stigit uppåt och antänt taket av torr halm som täcker balkongplatserna. Först märker ingen något, men snart breder lukten av rök ut sig och de glupska eldsflammorna börjar äta sig ner mot folkmassan. Paniken sprider sig och elden likaså. Folk klättrar i desperation över varandra när dödsskräcken sätter in. Men medan havet av vätskrämda människor pressar sig mot utgången rör sig en man målmedvetet åt motsatt håll, mot scenen. Han är skådespelare och delägare i den här teatern. Nu gäller det att rädda det som räddas kan. De dyrbara scenkläderna och rekvisitan. Innan William Shakespeare ser sitt livsverk förvandlas till aska.
Det här är berättelsen om William Shakespeare, världens mest kända teatergeni. En man vars verk har levt vidare genom århundraden, men som själv lurar som en jäckande skugga i historiens vindlande gångar.
Du lyssnar på P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Skådespelartruppen som spelar Shakespeares historiska drama Henrik den VIII på Globeteatern räddar med fara för sina livkläder och rekvisita ur kostymförrådet. Men sen kan de inte göra mer än att stå och se på medan elden på mindre än 2 timmar förvandlar teatern de själva byggt upp till en hög av förkolnade brädor. Publiken har hunnit trycka sig ut genom entrédörrarna och som av Guds försyn är det ingen som skadar sig nämnvärt. Men borta är Globeteatern. Ett av Londons mest populära nöjespalats som i över 10 år spelat för flera 1000 åskådare om dagen. Och borta är det en plats som så länge varit William Shakespeares fasta punkt som skådespelare, pjäsförfattare och delägare i teatern. Här har grunden lagts för ett kändiskap som kommer leva genom århundraden. Legendariska pjäser som Hamlet, Macbeth och 13-dagsafton har haft sina urpremiärer på den nu nedbrunna scenen. Det är lätt att tänka sig hur den berömde pjäsförfattaren William Shakespeare sörjer den älskade Globeteatern, själva navet i hans karriär. Mycket tid och pengar har han plöjt ner i teatern i Southwark, som ligger ett långt stenkast från London Bridge. Här har en epok i hans liv utspelat sig. Men hur han verkligen känner eller reagerar på teaterbranden, eller om han egentligen ens är där överhuvudtaget, har vi dessvärre faktiskt inte en aning om. För trots att William Shakespeare är en av de absolut mest kända personerna i vår historia är det mycket lite vi vet om honom överhuvudtaget. De bevarade källorna om hans liv är väldigt få. Mannen bakom de odödliga pjäserna, som har citerats av miljontals människor, är själv en stor gåta.
Vanligt folks liv, och till och med ovanligt folks liv, på 1500- och 1600-talet vet man väldigt lite om allmänt.
Det här är Kent Hägglund, författare till boken William Shakespeare, en man för alla tider.
Det är liksom högre adelsmän och sådana här som sätter avtryck på något sätt i registren och i arkiven och så. Det är så det är.
För det är det som är hela grejen. När teatern brinner är Shakespeare visserligen en välkänd figur i Englands kulturliv. Han är etablerad, respekterad och rätt så förmögen. Men han är fortfarande en vanlig person och inte i närheten av att ha den kändisstatus som vi idag förknippar med namnet William Shakespeare. Så hur blir en egentligen helt vanlig man teaterhistoriens mesta kändis, som alla från mellanstadieelever till 100-åringar vet vem han är? Låt oss försöka jaga reda på vem den mystiska människan bakom dramatiken är. Följ med på en tur genom myt och sanning för att fånga den undflyende gestalten Shakespeare och försöka lista ut vad det är som krattar vägen till berömmelsen. Och allt det gör vi i en behändig punktlista.
Punkt 1. Att vara eller inte vara. Det är frågan.
Den första succén i William Shakespeares liv är att han överlever sin egen födsel och sina barnaår. För det är det verkligen inte alla som gör på hans tid. Han föds in i en värld där mer än var tionde spädbarn i England dör innan de fyllt ett år. Och var tredje barn dör innan de hinner fylla 15. Så när William tar sina första andetag i april 1564 i den lilla stan Stratford-upon-Avon blandas säkert föräldrarnas glädje över sin nyfödda son med oro och rädsla. Familjen har redan förlorat två döttrar som dött som bebisar. Så här långt innan modern medicin har erövrat Europa är världen full av hot i form av infektioner och virus. Sjukdomar som i senare tider enkelt går att förebygga och bota är dödliga för en nyfödd på 1500-talet. Man kan stryka med av en enkel förkylning. Men tiden bjuder också på värre plågor i sen så. Året William Shakespeare föds skakar samhället av den mest skräckinjagande farsoten. Pesten. Hans hemstad Stratford drabbas hårt. En av grannfamiljerna förlorar under loppet av några månader alla sina fyra barn. Och innan epidemin har blåst över är en sjättedel av stans befolkning utraderad. Men William, som överlever livsfaran och blir född i den här tiden, växer upp och har rätt så bra. Han har i jämförelse med många andra dragit en vinstlott i livet, kan man säga.
Jag skulle säga medelklass då på något sätt och så, men pappan, han var ju handskmakare. Men han bedrev också handel med fastigheter och han födde upp får och tog hand om och sålde ullen och gjorde skinnet använde han i handsktillverkning och sådär. Så han var en mångsysslare på många sätt och vis. Det var en god familj som hade en ganska stark ställning i den här lilla staden Stratford.
Williams tillvaro är säkerligen inte utan bekymmer. Men livet i den lilla staden Stratford är nog ganska tryggt och lugnt. Den ser ut som ett vykort av en pittoresk engelsk idyll. Från sin plats vid floden blickar kyrkan ut över bygden med sitt torn som sträcker sig mot himlen. Och runt om breder de låga korsvirkeshusen ut sig med sina halmtäckta tak. Kanske busar den lilla William som koltbarn runt i familjens grönskande köksträdgård tillsammans med sina många syskon. Koltbarn, säger du. Vad är det? Jo, en kolt är helt enkelt det klädesplagg som barn bär. Med en liten skjortklänning ungefär. Och när William är i 7-årsåldern är det dags för nästa milstolpe i livet. På väg mot ryktbarheten.
Punkt 2. En utbildning. Ett kungarike för en utbildning.
Det är självklart och reglerat i lag att alla barn går i skolan i vår tid. Men på 1500-talet ser det annorlunda ut. För det första är det bara pojkar som alls får lov att gå i skolan. De flesta flickor lär sig aldrig att läsa eller ens skriva sitt eget namn. För det andra är det bara föräldrar med god ekonomi som kan ge sina barn utbildning. I fattigare familjer behövs barnen som arbetskraft i hushållet. Och man har inte råd att låta dem sitta med näsan i böcker. William har som vi vet turen att födas i en hyfsat välbärgad familj. Och när han är 7 åker därför småbarnskolten av och han får ta på sig sitt första par byxor för att börja latinskolan. Den ligger i en imponerande byggnad som fungerar som både skola och stadshus. Klassrummet har många år på nacken redan på Williams tid. Och de mörka blanka träbänkarna berättar genom inristat klotter om generationer av pojkar som suttit i dem.
I alla engelska städer så fanns det såna här latinskolor där pojkar fick gå. Man läste på latin. Man spelade teater på en del år, man läste texter från antiken, man läste texter ifrån medeltiden, man läste nya texter och så.
All utbildning sker på just latin och barnen förväntas prata det utdöda språket även på rasterna. Gör man inte det och blir ertappad riskerar man att få smaka på riset. Och det blir många timmars jobb varje vecka. Skoldagen börjar klockan 6 och slutar inte förrän 5 på kvällen, måndag till lördag. Skönt med ledig dag på söndagen då kan man tänka. Men ledighet blir inget med. På söndagen är det finkläder och högmässa som gäller. Vi vet inte hur det går för William i skolan. Men med tanke på hur det ska gå för honom senare i livet verkar han suga i sig av kunskapen. Och han vet att ta vara på den.
Det gav en väldigt god kunskapsgrund om tiden, om samhället, om litteratur och så. Som måste vara väldigt värdefullt för pjäsförfattare till exempel, blivande.
En engelsk pojkes värld är inte jättestor på 1570-talet. Men litteraturen William möter i skolan vidgar hans synfält. Och kanske får han också en glimt av sin framtid när bygden får celebert besök. Hon är en storslagen syn. Hyn är alabastervit. Det konstfärdigt uppsatta håret är som en röd krona smyckad med pärlor och ädelstenar. Och den broderade, dyrbara sammetsklänningen är imponerande bred över höfterna. Englands drottning, den respektingivande Elisabeth I, är på resa i landet. Städarna hon besöker städas, fejas och pyntas och festligheter förbereds. En grannstad till Stratford ska få ta emot drottningen och hennes följe och anordnar ett praktfullt mottagande. När dagen är kommen rullar drottningens vagnar in i stan och folket strömmar till. Trumpeter blåser och kanoner skjuter salut. Sen sätts ett skådespel upp i hennes ära. Alla är välkomna och beundrar både monarken och teaterföreställningen. Och det blir förstås fullt hus. Någonstans i trängsten står kanske en pojke i 10-årsåldern och betraktar storökt det som sker. Att få se drottningen är såklart en upplevelse i sig. Men kanske är det dramat som utspelar sig på scenen som fängslar honom mest av allt. Och möjligtvis, vem vet, fastnar det han ser. Och en dröm börjar spira. Däremot framstår det säkert som nästintill omöjligt för en liten kille från landet att själv bli en av de hyllade skådespelarna och få spela för självaste drottningen. Men livet kommer ta honom hela vägen upp på scenen och in i maktens innersta rum där han ska stå öga mot öga med superdrottningen Elisabeth. Som 15-åring är William Shakespeare klar med skolan. Vissa av hans klasskamrater går vidare till universitetet efter latinskolan, men William är alltså inte en av dem. Nu räknas han som vuxen och ska börja jobba. Men något annat livsförändrande händer. William går att bli kär. Verkar det som i alla fall. För i början av 1580-talet är William Shakespeare plötsligt en gift man. År 1582 utfärdas en äktenskapslicens. För William är nämligen omyndig, bara 18 år, och måste få specialtillstånd för att få gifta sig. Kvinnan i hans liv heter Anne Hathaway och är 8 år äldre. Hon kommer från en rikare familj än William och borde ha många friare som står och väntar på henne. Men något får henne att falla för en mycket yngre William.
Hon var 26 år och han var 18. Och 26 år, det var normal giftas ålder på den här tiden. 18 var fruktansvärt ung att gifta. Man gifte sig inte normalt förrän man var uppåt 25-30 och så.
Hur eller var de träffas, det vet vi inte. Men på något sätt måste de ha hittat en plats där de kan, ska vi säga, umgås ostört. För när de gifter sig finns det också en mycket konkret anledning till det. Anne är gravid.
Då har en del beskrivit som att den här gamla kvinnan förförde den här unge mannen och lurade in honom i detta och så. Och det tror jag är nys bara, för att det finns många rättsfall från England i den här tiden där kvinnor anklagade män för att ha gjort dem med barn, och männen sa nej, men det har inte jag gjort. Och i alla de fallen så vann mannen. Man trodde inte på kvinnor. Så att om William hade sagt att jag vill inte gifta mig, eller jag har inte varit ihop med henne, då hade han blivit trodd. Så att jag tror att det var kärlek i det. Och det finns också sån här annan statistik som man lyckas pilla ihop på olika sätt. Att vart fjärde äktenskap så var kvinnan gravid när de gifte sig. Och det är en del som har till och med teorin att det var ett sätt för människor som var kära i varandra. Anne Hathaways familj kanske inte skulle gilla att hon går och gifter sig med den här unga killen som inte har det sådär jätteförmöget. Och då var det här ett bra sätt att tvinga fram ett äktenskap.
Hur det än är så föds deras dotter Susanna 6 månader efter bröllopet. Och 2 år senare blir familjen ännu större. För nu föds tvillingarna Judith och Hamnet. Och lyckan ler över William och Anne, för alla deras 3 barn överlever spädbarnsåren. Men den lyckan kommer inte bestå. Och William, han har redan ena foten över tröskeln. Hans lugna småstadsliv med kärnfamilj är på väg att ta slut. Och det leder oss till 3:e punkten på den här listan.
Punkt 3. Hur många saker har inte fått sitt värde för att de sker i rätt ögonblick? Oxfordshire, England, 13 juni 1587. Krogen har fått celebert besök. Den spännande skådespelartruppen som slagit sig ner för att fira kvällens lyckade föreställning. Ölet flödar och snacket fyller lokalen. Men 2 av skådespelarna som nyss svingade bägarna tillsammans blänger på varandra och ilskan lyser ur ögonen. Stämningen på krogen blir snabbt spänd. Vilken sekund som helst kan det här spåra ur totalt. Med ett par glas under västen hänger smockan i luften. Men det blir värre än en smocka. Från ingenstans drar en av dem sitt svärd och jagar sin medspelare ut från krogen, bort mot en kulle. Deras förskräckta kollegor rusar efter, men de reagerar för långsamt. När de hunnit fram till kombatanterna ligger den ena på marken och ur hans strupe forsar blodet ner i det sommargröna gräset som färgas klippigt rött. Ensemblen har förlorat en oumbärlig medlem.
The Queen's Men är ett resande teatersällskap som åker riket runt för att uppträda för folket. De heter inte bara The Queen's Men för att det är ett snyggt namn, utan det är verkligen Elisabeth den första som finansierar deras verksamhet. Och en kunglig teatertrupp kan inte ha ett hål i rolluppställningen. The show must go on. En ersättare måste hittas, och det så fort det bara går. Men man kan inte ta in vem som helst. Det måste vara en man med rätt talang. Efter några stopp i andra städer utan att hitta någon kommer så sällskapet till Stratford-upon-Avon, fortfarande en man kort. Och där väntar en oslipad diamant. Kanske blir The Queen's Men Williams biljett till den gyllene karriär som väntar honom. Men mysteriet Shakespeare sviker oss här. Hur hans resa från lantispappa till huvudstadskändis går till har gått förlorat på historiens vindlande färder. För nu kommer vi in i vad som brukar kallas för Shakespeares förlorade år. Efter att hans tvillingar föds 1585 och 7 år framåt finns det inga källor att gå till som kan avslöja vad han tar sig för. Men teorierna är många.
Det finns ju alltså teorier då att han blev någon sorts privatlärare på något ställe och så och undervisade. Det finns teorier om att han måste ha varit legosoldat någonstans bara för att det är så mycket strider i hans pjäser. Och resor till Italien och sånt, till och med någon hade någon teori om att han hade åkt med på någon båt och varit över i Amerika och sådär och sånt. Men det finns inga som helst dokument som visar någonting om vad han kan ha gjort. Jag skulle nog kunna tro på den här teorin om att han på något sätt har kommit med tidigt i ett teatersällskap.
Att vara försörjningsansvarig för fru och tre små barn under 7 år är inte ett optimalt läge om man ska dra igång en scenkonstkarriär på 1500-talet. Och det är definitivt inte optimalt för frugan som kommer att bli lämnad ensam stora delar av tiden. För den som ska någonstans i teateryrket måste ta sig till huvudstaden London som ligger 4 raska dagsmarscher bort från Stratford. Och det är apostlahästarna, alltså att gå till fot, som gäller här. Riktiga hästar är lyxåk som bara rika har råd med. Och det finns ingenting vi kan kalla för kollektivtrafik i modern mening. Den som ska någonstans får förlita sig på sin egen muskelkraft. Och det betyder att det knappast går att veckopendla hem till Stratford. Anne måste rodda markservicen på egen hand när William ger sig iväg till London för att påbörja sin nya yrkesbana, som vi alltså tror att han gör någonstans under 1580- eller 90-talet. Men det är rimligt att anta att han skickar hem pengar så ofta han kan. Trots de knapphändiga källorna kan vi konstatera att William Shakespeare griper tag i tillfället när det kommer, vilket det än är. För när de dunkla, förlorade åren är över kommer han ha gått från 21 år i nybliven trebarnspappa enligt en landsortshåla till etablerad skådespelare och dramatiker i Europas hetaste teatermetropol. För den som kommer vandrande från Stratford-on-Avon, sinnebilden av en fridfull engelsk småstad, är nog intrycket av 1580-talets London en smula chockartat. Det William Shakespeare möter är en av Europas största städer med uppemot 200 000 invånare. Det kanske inte låter så mycket i våra öron, men som jämförelse bor i Stockholm vid den här tiden ungefär 3 000 personer. Innanför murarna är London inte särskilt stort. Bara ett drygt 3 km brett landområde som portarna stängs om varje dag vid skymningen. Utanför ringmuren rinner stadens geografiska kännemärke, floden Themsen. I stadskärnan är gatorna smala med tät bebyggelse och överallt myllrar av folk. Handelsmän på väg till sina marknadsstånd, hästdragna kärror med varor, välklädda borgare och fulla sjömän trängs på gatorna. Och de får se sig för var de sätter fötterna. För här finns inget system för sanitet eller sophantering.
Många utlänningar som besöker London, de skriver just om att man kan känna lukten på flera mils håll när man kommer resande dit. Och den låg vid floden Themsen, och den floden den använde man, därifrån tog man vatten till matlagning och till tvätt och till annat sånt där. Och i floden så hällde man smutsvatten och avföring och skräp av olika slag och så.
Enkelt uttryckt är det inte ett lyckat system. Och resultatet är att sjukdomarna grasserar och antalet döda ständigt överstiger antalet födda i stan. I de fattigaste delarna av London är medellivslängden netto jämnt 25 år. Stan är också farlig av andra anledningar. Brottsligheten är hög och våld är väldigt vanligt. Även poeter går omkring beväpnade och fylleslagsmål kan därför enkelt sluta i döden. Men trots det växer befolkningen, för inflyttningen är stor. London börjar bli en riktig metropol som lockar till sig människor både från andra länder och från andra delar av England. Landsortsbor som vill prova sin lycka i storstan. Sådana som William Shakespeare alltså. Han bor troligen innanför stadsmurarna, men hans arbetsplats ska bli på andra sidan floden. För att ta sig över Themsen finns bara en landförbindelse, London Bridge. Den är förmodligen den mest ansträngda vägen i hela landet och samtidigt ett helt samhälle i sig. För på själva bron ligger mer än 100 butiker och bostadshus som är upp till 6 våningar höga. Alla som ska över måste också passera delen där dömda brottslingars huvuden spetsas på pålar och försöka undvika synen av fåglar som pickar i sig över ögonen och köttet. När man väl hamnar på flodens södra strand kommer man garanterat att bli överfallen. Inte främst av tjuvar och banditer, utan av stanken som ligger tät över området. Här i Southwark, som området heter, håller Londons tvåltillverkare och lädergarvare till. Och därifrån luktar det inte gott. För att göra tvål smälts enorma mängder av ben och djurfett samman. Och skinnen som ska beredas till läder doppas i hundbajs och människourin för att mjukas upp. Med en kväljande odör som resultat. I Southwark finns också andra, mer ljusskygga verksamheter. Bordeller bjuder ut prostituerade och i stadsdelen finns särskilda gravplatser för sådana som inte får begravas i vigd jord på en riktig kyrkogård. Bland andra mördare och självmördare alltså. Som kronan på verket ligger också krutmagasinen här. Byggnader som kan sprängas i luften om olyckan skulle vara framme. Det är kort sagt ett område för verksamheter som stan inte vill ha något med att göra. Eller som själva valt att etablera sig här för att slippa de regler och bestämmelser som styr över livet inom stadsmurarna. Och mitt i snusket och stanken börjar Londons hetaste nöjesdistrikt att utvecklas.
Det sägs att stora delar av Shakespeares tid så styrdes London av ganska puritanska personer. Alltså som hade då, såg på teater som synd, att det var något man inte skulle hålla på med. Och det gjorde att i själva stadskärnan så var det väldigt lite teater.
Kanske håller William Shakespeare för näsan när han vandrar genom Southwark för första gången. Sen hoppas vi på att han vänjer sig. För det här är det stället som så småningom kommer bli hans fasta punkt. Här kommer en teater att bygga som för evigt ska förknippas med honom. The Globe. Är det då raka spåret in i författarlyan för William Shakespeare? Troligen inte. Det är svårt att slå sig fram i branschen. Och han får nog jobba sig upp från botten. Men att det alls finns en teaterbransch och att den är så blomstrande som den är har att göra med den fjärde faktorn på Shakespeares framgångslista.
Punkt 4. Där drottningen är himlen. Greenwich Castle, 28 december 1594. William drar händerna över tyget i sin kostym. Plötsligt känns kläderna alldeles för små, fast han vet att de är noggrant uppsydda efter hans mått. Men händerna stillnar när han har skrapanden från publikens stolar och deras uppspelta småprat ute i salen. Nu måste han släppa alla tankar och koncentrera sig på sin roll. Skådespelarna i gruppen delar samma känsla. Ikväll får ingenting gå fel. För landets noblaste ögon kommer följa varje replik och varje förflyttning på scenen. En trumpetstöt hörs och så stiger hon in i salen. Englands regent, jungfrudrottningen Elisabeth den första. Som alltid en uppenbarelse. Ett konstverk med sin juvelprydda frisyr och magnifika klänning. Hon eskorteras till sin plats närmast scenen. Slår sig värdigt ner och granskar scenen med skarp blick. Så nickar hon nådigt mot skådespelarna. Föreställningen kan börja.
Vad hände här? Plötsligt står William Shakespeare framför drottningen i egen hög person. Ja, för nu har han hunnit göra karriär. En bit in på 1590-talet kan han titulera sig skådespelare och pjäsförfattare. Och har förmodligen redan skrivit storverk som En midsommarnattsdröm och Romeo och Julia. Nu hittar vi honom hos teatertruppen Lord Chamberlains män, Lord Kammarherrens män. Lord Chamberlain är den högsta tjänstemannen i kungahuset. Och det är han som håller sin hand över den här skådespelargruppen som räknas till en av landets främsta.
Det var kanske en bit av censuren också, eller kontrollen av teatersällskapen, att alla skådespelarsällskap måste ha en hög adelsman som beskyddare. Och de ingick liksom formellt i hans hushåll. Och det var bra för adelsmännen, för då förde de hans namn runt om i landet. Men det var också bra för dem, för de fick spela på hans fester och sådär och sånt. Och de fick Och han kunde ställa upp med beskydd när som behövdes. Jag tror också att det var någonting som var yrkesmässigt bra för skådespelarna. Att de spelade vid hovet och att de spelade vid höga adelsmäns fester. För då såg de hur folk betedde sig.
Och att han spelar för drottning Elisabeth är ett bevis på att han är crème de la crème i de engelska teaterkretsarna. För drottningen är nämligen lite av en finsmakare. Och framförallt gillar hon kultur. Därför har hennes tid, den elisabetanska eran, också kallats för teaterns guldålder. Elisabeth njuter av föreställningar hemma på slottet och stödjer dramatiker. Men det är inte bara för konstens egen skull som hon vurmar för teatern. Scenen är nämligen en utmärkt plats för kunglig propaganda. Något som Elisabeth behärskar och utnyttjar till fullo. För handskmakarsonen från landsorten måste hovlivet kännas som ett annat universum. I Elisabeths favoritslott Whitehall finns det 1500 rum och en stab på över 1000 personer. Men William Shakespeare kommer vänja sig vid slottsmiljön. För besöken vid hovet blir många. Men det är förstås inte bara för drottningen som Shakespeare spelar sina verk. De allra flesta föreställningarna gör han på Londons offentliga teatrar. Och där är miljön lite brötigare än på det snofsiga slottet. Att gå på teater är för många en paus i en rätt eländig tillvaro. Under flera år har skördarna slagit fel i landet. Och det leder till att folket plågas av svält och undernäring. Ekonomin är dessutom körd i botten. Lönerna sjunker samtidigt som priserna på de fattigas baslivsmedel som bönor, ärter och spannmål skjuter i höjden. För de allra flesta är livet i stor del bara en kamp att få mat för dagen. Men trots det går teaterna för fulla hus.
Det är så fantastiskt för det här var en mötesplats för olika samhällsklasser verkligen. För att scenen var framskjutande och runt omkring den så stod folk på ståplats. Där var det väldigt billigt att stå och titta. Och sen så var det sittplatser runt omkring i tre våningar ofta, sittplatser. Och det kostade mer ju högre upp man ville sitta. Och de dyraste platserna, det var alldeles bredvid scenen, där såg man inte särskilt bra, men där syntes man väldigt bra.
Föreställningarna ges vid 2-tiden på eftermiddagen. Lappar delas ut i förbipasserande i stan för att informera om vad man spelar just den dagen. En flagga hissas också på teaterns tak för att påminna om att föreställningen snart ska börja. För det är ju ingen som har en klocka på armen på den här tiden. De billigaste biljetterna kan man få för en penny, och det är nästan alla råd med, även de som tjänar minst i samhället. Har man råd med lite mer kan man köpa snacks som nötter, pepparkaka och öl på flaska. Men man får planera sitt vätskeintag lite, för det finns inga toaletter. Inga officiella i alla fall. Teatergolvet av jord är allas toalett. För att få en teater att gå runt behöver man spela för 2000 betalande personer om dagen. Och spela ungefär 200 föreställningar om året för att få ihop sina kostnader. Och det är stor konkurrens om publikens uppmärksamhet. Repertoaren måste bytas ständigt, så kravet på skådespelarna är hårda. Alla teatertrupper har flera pjäser igång samtidigt och de spelar 6 eftermiddagar i veckan, helst olika pjäser varje dag. Det är ett hårt och slitigt jobb, men som såklart har sina fördelar också. Att slippa slita ut kroppen som arbetare, att få stå på scen och få publikens uppskattning. Och dessutom, och det är ingen liten sak i 1500-talets England, får man friheten att ha på sig olika sorters kläder.
Drottningen fick ju välja precis vad hon ville. Va? Höga adelsmän hade nästan inga begränsningar. Men sen, ju längre ner man kommer i samhällsskikten, desto mer begränsat är det att vad man får ha för tyg i kläderna och vad man har för... Och det finns några löjliga regler som att det var någon regel om att alla män måste ha en ullmössa på sig. Och det var för att stötta den fåraveln i England. Va? Och det var ganska vanligt att adelsmän gav bort eller testamenterade sina kläder till tjänare. Tjänare fick inte använda dem. Men de kunde sälja dem till teatrarna. Det finns något skådespelarkontrakt från Shakespeares tid. Där han skriver på liksom vad han måste följa för regler. Och då ska han böta lite grann om han kommer berusad till repetition. Böta lite mer om han kommer berusad till föreställning. Ännu mer om han kommer för sent till en föreställning. Och en jättesumma om han går ut ifrån teatern iför den av kostymerna.
Det verkar gå spikrakt uppåt för vår huvudperson. Men livet ruvar också på bakslag som kommer drabba långt många fler än William Shakespeare.
Mörkret har fallit över London och gatorna ekar tomma. För ingen vill möta synen av det enda fordon som nu rör sig mellan de trånga gränderna. Likvagnarna. Hästdragna tippkärror fullastade med bleka stela kroppar på väg till någon av massgravarna. Dödens slott är tidig kommen och nu börjar arbetet med att hämta dagens skörd. Vid husen markerade med ett rött kors på dörren gör kusken halt och ropar att de döda ska föras ut. Ett fönster slås upp och en man försöker med svag röst få kuskens uppmärksamhet. Körkaren smackar på sina hästar och rullar närmare. Här har han varit förut. Flera kvällar i rad har den stackars saten fått bära ut sina döda barn och lagt deras kroppar bland de andra. Nu är det hans fru som har dragit sitt sista andetag. Och trots att han själv inte verkar ha långt kvar uppbådar den ensamme mannen sina sista krafter för att bära ut kroppen själv. Kusken kör vidare med sin tunga last. Men båda två vet att likkärran säkert redan imorgon kväll kommer återvända till huset för att hämta den sista invånarens döda kropp.
De första symptomen du känner är att pulsen rusar iväg. Feber och smärta i rygg och ben. Sen kommer huden att kännas varm. Och så kommer utslagen. De variga bölderna vid lymfkörtlarna. Och så slutligen andnöden. Och sen är det tack och godnatt. Pesten kopplar med jämna mellanrum sitt grepp om London. Och det är inte bara människor som dör. Teaterlivet segnar också ihop fullständigt. För även om man inte vet hur smittan sprids och hur den stoppas, tar man till en åtgärd som visar sig vara effektiv. Att förbjuda stora folkmassor att samlas på en och samma plats. Och med det beslutet stängs alla Londons teaterscener. Alla som kan lämnar också stan helt. Det blir så tomt att det växer gräs även på de annars mest använda gatorna. Londons ljudbild är också helt förändrad. Stans 114 kyrkor ringer oavbrutet i klockorna för nya begravningar. Samtidigt har andra ljud försvunnit. Hundskall till exempel, eftersom man beordrar att alla gatuhundar ska dödas. En penny per hundlik erbjuder myndigheterna. Stans katter dödas på samma sätt. För myndigheterna står handfallna eftersom man inte vet vad som orsakar pesten. Är det Guds straff? Det kommer dröja flera hundra år innan man fattar att det är infekterade löss som sprider sjukdomen, som i sin tur bärs runt av stadens råttor. Om William Shakespeare hade varit en av de stackare som gick under i pesten, hade vi inte känt till hans namn idag. Men som tur är för både honom och oss, klarar han sig helskinnad genom tidens dramatiska epidemier. Ja, tiden han lever i är verkligen full av drama, på alla sätt och vis. Det är också resten av Englands historia, vilket William Shakespeare vet och slår mynt av.
Punkt 5. Någonting är ruttet och oemotståndligt i den engelska historien.
Den som vill skriva smaskiga historiska dramer under 1500-talet behöver inte gå långt för att hitta innehåll. Den engelska historien påminner inte så lite om Game of Thrones. Man behöver inte ens backa ett släktled så har man allt, minus kanske drakar och zombier. Drottning Elizabeth som sitter på tronen under Shakespeare har i sin egen familj följande att bjuda på. En pappa som bytte fruar som strumpor, inte sällan genom att låta hugga huvudet av dem, och som avrättar sina hovmän till höger och vänster efter behag, Henrik den åttonde. På grund av pappan, en halshuggen mamma, Anne Boleyn. En syster som går till historien som Bloody Mary, Maria den första. En maktsugen släkting i Skottland som bussar hela katolska kyrkan på Elisabeth efter att först ha stökat till det hemma och förlorat kronan. Och som till sist själv hamnar hos Elisabeth som låter avrätta henne efter att ha hållit henne i husarrest i närmare 20 år. Maria Stuart. Och om man går lite längre tillbaka i tiden hittar man mördade regenter, inspärrade prinsar och rosernas krig. Shakespeare gnuggar händerna, plockar upp pennan och skriver dramer om den osköna Rickard den tredje, kung Lear och Macbeth. Allt mer eller mindre löst baserat på engelsk och skotsk historia och mytbildning. Men han har såklart även sitt eget liv att hämta inspiration ifrån. Och även om vi inte kan veta något säkert om hans känsloliv, så vågar vi ändå påstå att han måste som alla känt både kärlek och sorg. Och förutom hustrun Ann finns det flera personer som verkar fylla honom med varma känslor. I april 1593, när William är 29 år gammal, presenteras en episk dikt som han skrivit. Venus och Adonis. Den handlar om gudinnan Venus fruktlösa försök att förföra den vackre ynglingen Adonis och är en hyfsat explicit erotisk berättelse. Är det månne Shakespeares hustru Anne som han skriver dikten till? Ja, det finns tecken som pekar i en annan riktning. Dikten är dedicerad till någon annan, med de här översvallande raderna.
Högvälborne herre, jag vet icke vilket anstöt jag må väcka genom att tillägna er mina opolerade rader. Icke heller hur världen ska döma mig för att jag valt ett så starkt stöd för en så klen börda.
Föremålet för dedikationen är en ung, finlämmad 19-årig kille med långt, lockigt, rödbrunt hår. Tredje earlen av Southampton, Henry Wriothesley. Förutom att ha ett slående och för tiden unikt utseende har den unga adelsmannen också gett finansiellt stöd till William Shakespeare. Är det bara tacksamhet för pengarna som uttrycks här? Eller är det något mer?
Vill man liksom läsa in ett förhållande mellan Shakespeare och Southampton så är det lätt att göra det. Och det är ju inte omöjligt, men alltså det är en... Det finns liksom inga... De här diktberättelserna är inga det är en bevis för någon sorts relation eller något sånt där, utan det är tänkbart.
Vi kan alltså inte dra några slutsatser. Spekulationen om den svårbeskrivbara Shakespeares kärleksliv fortsätter att vara just spekulationer. Däremot känner vi med säkerhet till att det finns sorg i hans liv. Och en av sorgerna drabbar honom med full kraft mot slutet av 1500-talet. Det är den 11 augusti 1596 och den 32-årige William Shakespeare är i kyrkan i Stratford för att lägga sin enda son i jorden. Det är Hamnet, en av tvillingarna som bara 11 år gammal har dött. Vad han dör av avslöjar inte källorna. Men William Shakespeare måste såklart som alla föräldrar som förlorar ett barn vara förkrossad. Finns det något i hans pjäser som beskriver det?
Det finns ju i en del pjäser fäder som sörjer väldigt mycket över en son som dör och så. Och lika väl som det finns fäder som sörjer när en dotter dör och så. Det är svårt att säga. Det finns ju starka känslor i många av Shakespeares pjäser. Men det finns ingenting som direkt pekar på detta.
Hur han än kan ha känt så slår han inte av på arbetstakten. Shakespeare formligen sprutar ur sig både pjäser och dikter. Hans samlade produktion uppgår till närmare 40 omfångsrika skådespel. Och det är bara de som finns bevarade. Det kan finnas fler som går förlorade under historien. Men är det verkligen rimligt att en person har hittat på det här själv? Det finns det faktiskt folk som ifrågasätter. Och tror att det är andra som ligger bakom verken som är skrivna i hans namn.
Det är väl 80 personer ungefär som har fört fram. Men en del tror att drottning Elisabeth har skrivit pjäserna. Och så. Och det... På något sätt, för mig, jag tycker att sådana teorier, de är intressanta för de liksom på något sätt visar på Shakespeares storhet. Det finns ingen annan författare som det har varit något liknande kring att man börjar forska att någon annan måste ha skrivit det här.
Men det ligger faktiskt något i anklagelsen om att William Shakespeare inte har skrivit sina verk själv. Det för oss till punkt nummer 6 på listan.
Punkt 6. Ingenting kommer av ingenting.
En plats som säkert har dragningskraft för den unga Shakespeare är St. Paul's. En öppen yta vid St. Paul's Cathedral som fungerar både som marknadsplats och kyrkogård. Här säljer man böcker. Böcker har tidigare varit en ouppnåelig lyx. Men efter att boktryckarkonsten har slagit igenom finns de plötsligt tillgängliga att köpa för den som har pengar på fickan. Under Elisabeths tid vid makten ges inte mindre än 7000 titlar ut. Ett veritabelt smörgåsbord för en författare på jakt efter nytt stoff. För som alla pjäsförfattare på den här tiden är William Shakespeare inte främmande för att helt fräckt knycka handling, dialog och till och med titlar från andra verk. Hans Hamlet utgår från en annan pjäs som hette just Hamlet. Samma sak med Romeo och Julia. För begreppet copyright kommer inte slå igenom på flera hundra år. Nu kanske någon sätter kaffet i vrångstrupen. Är Shakespeare en simpel plagiatör? Har han bara copy-pastat sina odödliga verk? Ja, eller nja. Det är ju så här litteratur blir till. Man bygger på varandras texter genom hela litteraturhistorien. Så det betyder inte att William Shakespeares pjäser inte är hans egna. Men vi kan gå med på att de innehåller vad vi i vår tid skulle uppfatta som skamlösa lån, eller till och med plagiat. Men trots kopiering av andra är hans verk på många sätt exceptionella för sin tid.
En sak som är väldigt märklig, eller underbar, eller vad man ska säga för någonting, det är att enligt normen på något sätt, alltså inte någon regel, men som, när författare beskrev hur komedier skulle vara, så skulle komedier handla om människor i medelklassen och underklassen, inte kungar och drottningar och höga adelsmän och så, för de skulle man inte förlöjliga. Och Shakespeares komedier, de flesta av dem rör sig liksom genom alla samhällsklasserna, och där finns löjliga adelsmän. Och vad som är okonventionellt också i Shakespeares pjäser, det är att det finns väldigt många starka kvinnor. Idealet på något sätt allmänna sådär, det var ju att det var männen som styrde och kvinnorna lydde och följde efter och blev kära i de här starka männen och så. Men i Shakespeares pjäser så finns det många, många starka kvinnor.
Men bristen på upphovsrätt slår ju såklart tillbaka på honom själv. Det står andra fritt att sno från honom och han tjänar aldrig storkovan på sitt skrivande. Han måste helt enkelt dra in pengar på annat sätt. Och det tar oss till punkt 7.
Punkt 7. Hela världen är en scen och alla män och kvinnor enbart spelare. London, 28 december 1598. De senaste dagarna har varit så kalla att floden börjat frysa till is och en snöstorm gör det omöjligt att se längre än några meter. Mitt i ovädret har ett dussin män beväpnade med svärd, knivar och yxor samlats vid Themsens strand. De ser ut som ett gäng stråtrövare, men de är skådespelare som är i färd med att sätta en plan i verket. Huttrande börjar de sin vandring och grinar illa åt den bistra väderleken. Men det är nu det måste ske, och några dagar är det för sent. Framåt stretar de in på en tomt med en övergiven byggnad. En teater. Förut en av stadens mest välbesökta som stått öde i många månader. Med verktygen i högsta hugg skrider de till verket. Bit för bit monteras den timrade byggnaden ner. Delarna läggs på vagnar som dras iväg av hästar som kämpar sig genom rusk och snö. Arbetet är tungt, men det går fort. Efter bara några timmar lunkar den sista hästen iväg med sin vagn. På tomten finns bara lera kvar. Men den ståtliga teatern ska snart få ett nytt hem och återuppstå i all sin forna glans.
I december 1598, när William är 34 år, hamnar hans trupp i gungning. För en markägare börjar bråka om hyran för tomten i norra London, där deras fasta scen ligger. Så de bestämmer sig för att ta saken i egna händer och flyttar helt enkelt byggnaden bit för bit till en ny tomt i stadsdelen Southwark. Och det som byggs upp där ska bli Londons mest besökta och kända teater. Men för att hålla utgifterna nere så gör man taket på teatern av halm. Det är ett val som skådespelarna inom några år kommer att ångra bittert.
Och den är den största teatern då, bland de andra. Den är väldigt praktfull och så. Och där går alltså William och andra skådespelare också in som delägare i den teatern, vilket ökade deras inkomster och så.
The Globe blir William Shakespeares fasta punkt under resten av hans karriär. En period av febrilt skapande inleds. Under loppet av några år skriver han pjäser som Trettondagsafton, Macbeth och Julius Caesar. I februari 1603 spelar Lord Chamberlains män återigen på hovet för Elisabeth den första. Och kanske är det den sista teaterföreställningen hon kommer att se. För strax efter drar drottningen på sig en förkylning och blir till slut sängliggande. Och hon kommer aldrig mera upp. Efter att ha glidit in och ur ett slags drömst tillstånd dör hon i sömnen, stilla som ett lamm. Och med henne går den elisabetanska eran i graven. När drottningen dör blir det kanske lite nervigt för William Shakespeare och andra kulturutövare i landet. Elisabeth har ju stöttat teaterlivet. Hur ska det gå nu? Den nya kungen heter James den första, eller Jakob den första på svenska. Och är en släkting till Elisabeth som ju inte har några egna barn. Fysiskt sett verkar den nya kungen inte ha så mycket som talar för honom. Han beskrivs som klumpig, med en vaggande gång och en tvångsmässig vana att fingra sig i skrevet. Någon beskriver det som att hans tunga verkar vara för stor för munnen, vilket gör att han dricker mycket oskönt, som om han tuggar på det han drack. Han är tydligen inte heller särskilt noga med hygienen och bär sina kläder tills de faller i trasor. Kanske är beskrivningen orättvis. För det mesta kommer den från missnöjda hovmän som gärna vill få honom att verka löjlig. Men några som kan pusta ut över att ha fått honom till kung i Englands kulturliv. För James är ett fanatiskt teaterfan.
Han stöttar teater ännu mer. Alltså en av tidig handling i hans regeringstid är att han utnämner då sällskapet som Shakespeare är med till The King's Men. Och sen andra sällskap, de får bli drottningens män och kronprinsens män och sånt här och sånt. Så att han verkar ju ha haft ett ännu starkare och öppnare engagemang för teater.
Kungen utser William och hans kollegor till sitt officiella teaterkompani. Högre ära kan en teatertrupp inte få. Strålkastarljuset slås på ytterligare. De blir nu Englands mesta teaterstjärnor. Och besöken på slottet blir ännu fler nu när de själva räknas som en del av kungens hov. Så det rullar på för vår mystiska bard. Hans tillvaro är stabil för att vara kulturarbetare. Och han unnar sig att hänga mer och mer med familjen hemma i Stratford. Faktum är att den där branden på The Globe 1613 som inledde den här berättelsen inte förändrar särskilt mycket i hans liv. Teatern byggs upp igen och den 49-åriga Shakespeare som är delägare kan hova in sina andelar av vinsterna. Det verkar faktiskt som att han mer eller mindre går i pension. Och rätt tänkt är väl det. För runt hörnet lurar döden. Men med den kommer den sista punkten på vägen till evig berömmelse.
Punkt 8. Nog vet man vad man är, men inte vad man kan bli. Stratford, mars 1616. Vårsolen skiner genom fönstret i kontoret medan rådmannen och de två vittnena ser på när pjäsförfattaren skriver under sitt testamente. Det högtidligt formulerade dokumentet har han inlett med att deklarera att han är vid mycket god hälsa. Men den darriga handen som sätter namnteckning på pergamentsbladet vittnar om något annat. Testamentet är ingen diger lunta, men det har ändå tagit sin tid att få det på pränt. För William Shakespeare har haft svårt att komma ihåg namnet på de släktingar som han vill ska ärva honom. Men nu är det klart. En av hans systrar ska få ärva 20 pund och hans kläder. De fattiga i Stratford får 10 pund. Några gamla kollegor får några småsummor. En förgylld silverskål ska gå till dottern Judith. Men den allra största delen av hans kvarlåtenskap ska hans förstfödda, dottern Susanna, ärva. Men sen vill William göra ett tillägg. Så mellan några redan skrivna rader kläms en extra in. Min hustru tillfaller min näst bästa säng med tillhörande linne.
Den näst bästa sängen. Det låter som väldigt torftig utdelning för den som har fött hans barn, varit hans fasta punkt och tagit hand om all markservice.
Ja, alltså det finns två grundteorier. Den ena handlar om att han hatade sin fru och det var en förolämpning att han gav henne den näst bästa sängen. Den andra teorin är att den bästa sängen i såna här hushåll, de var ofta förbehållna gäster. Och näst bästa sängen, det var den sängen som de använde. Och en del sängen, det kanske inte var deras bröllop. Sen kanske det här var speciellt romantiskt, kanske det var någon speciell... Åh, vilken glöd de hade haft i den och så. Men vi kan bara gissa.
Shakespeares testamente. 3 sidor pergamentpapper är en av de få ledtrådar vi har till att kunna bevisa att han överhuvudtaget har existerat. Det innehåller 3 av hans totalt 6 bevarade namnteckningar. Handstilen är skakig. Kanske tyder det på att Shakespeare känner att slutet nalkas. I april 1616 dör den stora skalden. När William Shakespeare dör finns det knappt några av hans pjäser utgivna på marknaden. Och så hade det kunnat sluta. Och då hade hans namn och verk snabbt varit bortglömda. Men kanske anar folk i hans egen tid ändå storheten i hans verk.
I början av 1620-talet så tar 2 skådespelare som varit kamrater med Shakespeare i den här truppen sätter igång och försöker få utgivning av Shakespeares alla pjäser. Och då har de ett lätt jobb på ett sätt, för att pjäserna, det var teatertruppens egendom. Alltså att de har en massa pjäser som de har i manus och bara kan lämna in på tryckeri och så. Men de jobbade också för att få fram andra pjäser som man skrivit tidigare som hade spelats på andra håll. Och så får de ihop den här med 36 pjäser.
Här hittar vi bland andra Macbeth, Henrik den 8:e, och så tuktas en arg bigga.
Så här 7 år efter hans död, det kan ju tyckas lite sent, men det är ingen dramatiker tidigare har fått alla sina pjäser utgivna på det här sättet.
Men det tar tid innan William Shakespeares rykte börjar växa. I minst ett århundrade är han fortfarande bara en pjäsförfattare bland många andra. Men så får någon upp ögonen för honom, och steg för steg ökar hans berömmelse. Tills han en dag är dramatiken med stort D. Den alla känner till och kan riva av ett citat från. Men vem man var som person, det har vi fortfarande, efter flera tjocka Shakespeare-biografier, faktiskt ingen aning om. Och kommer troligen aldrig att få veta. Det drama som utspelas i hans eget liv tog han med sig i graven, men hans ord lever kvar. Och vi tänker ge William Shakespeare själv sista ordet. För på hällen över graven i Holy Trinity-kyrkan i Stratford kan man i vår översättning läsa: Gode vän, låt bli för Jesus skull att gräva här i denna mull. Välsignad vare den som skonar denna sten. Förbannad vare den som flyttar mina ben.
Programmet gjordes av Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Julia Öjbrandt och Pablo Leiva Wenger.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.